just den här lilla skärvan av verkligheten, just den här berättelsen som vi skapat tillsammans under de där veckorna, den går att göra förståbar. Och att få vara med om att skapa någonting i den här världen som faktiskt går att förstå, det kan ibland vara det finaste man kan få vara med om.
Det här är Sommar i P1 med Lisa Langset. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Inspelning 2016. Det är varmt. Mycket varmt. Det är första gången jag regisserar på engelska och nu ska vi göra några av filmens mest krävande scener. Vi har länge letat efter den rätta platsen, förberett oss in i minsta detalj, gått igenom varje replik och här står jag nu i en snårig skog i Tyskland medan myggen äter upp mina fötter. Och jag borde verkligen ha tagit de där gummistövlarna idag istället. Trots värmen. Solen steker genom de tunga träden och i väntan på en kamerajustering svettas jag tillsammans med mina skådespelare i skuggan. Den underbara, känsliga Eva Green. Den krassa men ändå varmt kärleksfulla Charles Dance. Den tuffa men ack så vibrerande Alicia Vikander. Och den evigt föränderliga och mästerliga Charlotte Rampling. Och här någonstans mellan tagningarna förstår jag hur alla filminspelningar trots allt kan likna varandra. För oavsett var vi kommer ifrån så är det enda viktiga att vi alla är där av samma anledning. Att vi är där för att sätta vår cynism och våra rädslor åt sidan för att istället falla rakt in i oss själva och i världen. Den enda anledningen till att vi står här i värmen under träden och svettas tillsammans är för att underkasta oss vår berättelse. Att låta konsten utplåna rätt och fel, fult eller fint. Och att acceptera att allt finns samtidigt. För oavsett vad vi har för erfarenheter eller vad vi tycker om livet så delar vi alla trots allt i slutändan ändå samma gemensamma nederlag i att bara människa. Jag heter Lisa Langset och det här är mitt sommarprat. I've been trying to show you over and over. Got to see my bottle full of charm. I lay it all at your feet. You turn around and say back to me. He said, see that again, see that again. Det var PG Harvey med Sheila Nagig. Jag sitter i soffan hemma i Hjorthagen. Året är 1988, jag är 12 år och nu sitter jag, mamma, pappa och syrran framför tvn och väntar på att kvällens tv-teater ska börja. Eftersom mina föräldrar är starkt vänsterövertygade har vi alla varsin skål med smågodis framför oss innehållande en godis av varje sort. Ett geléhallon var, en saltis var, ett vingummi var, en skumsockerbit var och så vidare. Lika för alla. Här ges ingen plats för någon att roffa åt sig mer. Här utövas strukturerad rättvisa i varje moment. Vill man inte ha sitt geléhallon kan man försöka sig på att byta det mot ett djungelvrål av familjemedlemmen bredvid. Över tvn hänger mammas affisch av Nixon med dollarögon som spottar bomber med skräckinjagande huggtänder och texten Stöd indokinesiska folkens kamp. Stöd FNL. Samma affisch som alldeles nyss skrämde skiten i mina döttrar när vi hittade den i källaren 26 år senare. Har mormor gjort den där? Nej, inte mormor. Men nu är det 1988 och det måste vara helg. För den förvandling som lägenheten genomgår varje kväll är framflyttad några timmar. Vardagskvällar så sker den mycket tidigare eftersom mamma ofta öppnar på dagiset där hon jobbar och pappa ska cykla hela vägen till LM Ericsson. Hamstrar, underlater, dvärgkaniner deporteras alla till det pyttelilla köket med kylskåpet som brummar så att de små djuren antagligen inte kommer få en blund i ögonen. Vardagsrummet möbleras om, soffan fälls ut i bäddsoffa, vardagsrummet blir sovrum, hall blir vardagsrum och köket blir djurpark. Ja, hela lägenheten genomgår varje kväll en slags natttransformation, inte helt olik långbens husvagn på julafton. Fast nu är det lördag. Och det är lyx, för det innebär att soffan blir säng lite senare. Och här sitter vi nu i den framför tvn och väntar på att teatern ska börja. Jag försöker byta en gelénapp med en hård saltlakris med pappa och har ännu i denna stund ingen aning om att jag inom ett par minuter kommer få en av mina allra största kulturupplevelser. En upplevelse av att det finns en annan verklighet. En annan dimension av mänsklig kommunikation. Det kommer göra lite ont, men skönt ont, så som det ofta är med saker som betyder något. Ja, om exakt 2 timmar kommer dörrar ha slagits upp inom mig som jag inte visste fanns. Mitt system kommer för alltid vara ett annat. Orienteringskartan vara omritad i min själ och allting kommer vara möjligt. Shh. Nu börjar det, säger pappa. Ja, nu börjar det. SVT ger vd av Stig Larsson. Ernst-Hugo Järregård spelar rollen som vd:n som knackar på hos en av sina anställda för att reducera deras futtiga små skitliv till ingenting alls. Det är ett brutalt, hänsynslöst drama om att allting går att köpa för pengar och det hela slutar med att vd:n betalar för att sätta på arbetarkillens, efter en viss bearbetning, högst villiga flickvän. Pjäsen går rakt in i min 12-åriga själ av den enkla men storslagna anledningen att den är för mig alldeles sann. Inte för att jag har exakt samma erfarenheter av livet som karaktärerna i pjäsen. Nej, föreställningen har ingenting med min konkreta vardag att göra. Men den handlar om hierarkier, om makt och psykologi och hur människan kan drivas till att göra vansinniga saker om bara den som har rätt position hävdar att det är så det ska gå till. På så sätt är föreställningen den ultimata skolgårdsskildringen och inte heller helt olik den vuxenvärld jag skymtat. Och det var en sån befrielse att någon satte fingret på det och sa det rakt ut, utan omskrivning, utan tillsatt socker. Jag är hög efteråt. Blodet pumpar i mina ådror och hjärtat klappar fort, fort. Jag är lycklig, i extas. För förutom att pjäsen var så bra så har jag också förstått någonting i den här stunden som jag inte hade en aning om tidigare. Och det är att det går att använda allt det där svåra man bär runt på och allt det där hemska man ser runt sig och göra någonting av det. Hur ensam man än känner sig så behöver man inte drunkna i de mörka vågorna. Det går att skapa något alldeles eget av dem. En egen version av verkligheten som kan vara sannare än själva sanningen och den verkligheten går dessutom att dela med andra. Utan att man ens behöver träffa dem. Detta är för mig fullkomligt revolutionerande och oerhört vackert. För en introvert 12-åring som är vettskrämd över hur hon ska ta sig ut i den obegripliga verkligheten är detta en gåva som inte går att beskriva med ord. Det är en ny dimension. Det är en flyktväg. Det var PG Harvey med This is Love. Så här vid 42 års ålder har jag börjat kunna acceptera att PG Harvey aldrig haft en relation med mig. Men ingen kan ta ifrån mig min mångåriga och passionerade relation med Polly Jean Harvey. När jag går ut gymnasiet skriver jag många timmar om dagen, bygger planlöst mina egna fantasiversioner av verkligheten. Alltid med PG Harvey i hörlurarna. När jag tröttnar på att ströjobba inom vården och nattetid i disken på överfulla restaurangkök, alltid med PG Harvey i hörlurarna, så börjar jag plugga idéhistoria på universitetet. Platon, Karin Johannesson och Sören Kierkegaard. Jag älskar deras sökande, deras uppriktiga försök att förstå hur allting hänger ihop. Vi varvar studierna med resor. Rastlösa har vi alltid varit, PG Harvey och jag. Dessutom föraktar vi det vardagliga, det vanliga livet. Vi söker det sublima, mystiken, den högre dimensionen av verkligheten. Och så kickarna, äventyret. Vi vandrar i bergen i Nepal med en kompis, dricker banglas i Indien och åker landvägen genom Tibet. Marocko, Egypten, utan telefon, utan internet. Skickar ett vykort hem en gång i veckan till mina stackars föräldrar för att de ska veta att jag lever. Jag reser som en gammaldags upptäcktsresande från en annan tid. Med min anteckningsbok i högsta hugg och amerikanska dollar i trosorna för att inte bli ficktjuvad. Helst landvägen om möjligt, att flyga i fusk. Det är som om jag letar efter något. Att livet ska öppna sig. Ett annat sätt att leva. Något att tro på kanske, något att följa. Hade jag bara hittat den rätta frihetstillbedjande sekten så hade jag gått med direkt. Lifta genom Finland och hänger med hippies från Ryssland som har väldigt stränga idéer om hur livet ska levas. Här äter man svinäcklig trädstamsgröt i en rund ring varje morgon och måste hålla en speciell pinne i handen för att få prata. All kontakt med den moderna världen är strängt förbjuden, förutom när det gäller den omfattande importen av hasch. Man ber till vädergudar, bor i tippis och bajsar i ett hål i skogen utan toapapper. Och det gör man inte särskilt mycket alls, men dagarna blir lätt väldigt lika varandra och det hela blir lite tråkigt i längden. Vi drar, viskar Polly Jean. Vart då, undrar jag. Jag vet inte, vidare bara, viskar hon. Och så gör vi det. På en fest i Helsingfors träffar vi en snubbe som är på väg till den legendariska sektledaren Ior Bock. Klart vi följer med. Ior Bock bor i en stor villa i en ganska fin förort. Villan är helt tom på möbler men full av unga, mycket vackra kvinnor i enkla fornordiska klänningar och hettor på huvudet. Ior Bock själv går runt endast klädd i ett par för små knallblå badbyxor och långt grått skägg och kliar sig på magen. Kvinnorna sitter i ringa på golvet, flätar sina långa hår, dricker te och röker ofantliga mängder afghanskt hash samtidigt som de sjunger olika typer av språkliga experiment som Ior Bock har introducerat. Ja, Ior Bock vet allt om språkets egentliga ursprung, säger de förtjust och berättar att de inte heller behöver äta särskilt mycket sedan de kom hit eftersom de dricker Ior sperma till frukost varje morgon och den är tydligen enormt näringsrik. Jag dömer ingen, men kommer här någonstans ändå fram till att just sekter kanske inte är min grej ändå. Min sista resa av det här slaget går till Rumänien, jag tror att det är 1997. Jag har varit på Vipassana-kurs på rumänska landsbygden, en slags meditationskurs där man sitter helt stilla och inte får prata, inte läsa, inte skriva eller se en annan människa i ögonen på 10 dagar. För mig blir det en obehaglig upplevelse. Jag har inte koncentration nog för den avancerade meditationen och dessutom tar ledarna vid inskrivningen inte bara mitt pass så att jag inte kan rymma utan även min anteckningsbok och min Walkman. Jag och PJ skiljs därmed åt under 10 dagar och när vi sedan ses igen lovar jag dyrt och heligt att aldrig mer utsätta oss för någonting liknande. Efter att kursen väl är över så visar sig de andra deltagarna ändå vara väldigt trevliga. Jag är den enda från utlandet och jag lever länge efteråt på den rumänska gästfriheten. Alla jag träffar är enormt varma och öppna och vill absolut att jag ska komma och bo hemma hos dem, åtminstone några dagar. Så hemresan skjuts ständigt upp. Men till slut är jag nu på väg mot Ungern i sakta takt. Jag och PJ sitter på ett skrangligt tåg genom Transylvanien och skriver ner allt vi ser och allt vi tänker. Utsikten från det ytterst långsamma tåget är magnifik. De höga, branta, träbeklädda bergen gör att allt känns som en saga. Jag är ensam i min kupé. Den enda jag träffat på är den pratglada konduktören som har gett mig en ingående introduktion till de rumänska poeter som man är så sårad över att jag aldrig hört talas om. Så plötsligt stannar tåget, mitt ute ingenstans. Det är en liten perrong utan skylt och som inte tycks vara i bruk. Konduktören bleknar till och försvinner iväg. Det känns som att själva tåget håller andan och jag förstår inte varför förrän jag ser 5 dammiga militärer utanför fönstret. Ja, de är klädda i den sedan länge avsatta Ceausescos ökända militärkläder. Dammiga och slitna med smutsiga kalasjnikovs i händerna. Jag förstår att det här inte är en legitim armé. Soldaterna, eller vad det nu är, går på och tåget rör sig inte i fläcken. Jag hör deras stövlar genom tågkorridoren och till slut så står de framför mig i kupén. För ett par sekunder så ser de på mig helt tysta, liksom förvånade. Som om de inte kan tro att det de ser är på riktigt. Och sedan, lika plötsligt, så börjar de gapskratta. Jag försöker le vänligt. Men inom mig är jag för första gången under de här resande åren riktigt, riktigt rädd. För det är någonting i deras ansikten, i deras rörelser, som jag inte överhuvudtaget kan tyda. Det är så tydligt att skillnaden här inte ligger i språket. De pratar ju inte ett ord engelska, men det är inte det. Det här handlar om något helt annat. Det finns en annan värld inom dem, en helt annan logik som jag inte känner igen hos någon annan jag träffat. De börjar peta på mig med sina skrangliga gevär, vill att jag ska öppna min väska. Jag gör det och de går igenom mina anteckningsböcker med allvarsam min, som om de förstod vad det var som stod där, Och så börjar de peta med gevärmynningen på mina kläder. Ja, de vill att jag ska klä av mig. Världen börjar röra sig långsamt, långsamt, som i slow motion. Jag klär av mig sakta, sakta i väntan på att något ska hända. Att någonting ska ske som kommer att vända händelseförloppet. Att den snälla konduktören ska komma och rädda mig samtidigt som jag vet att han inte kommer göra det. De här männen säger ingen emot. Det syns på deras självklara ansikten. De vet att ingen kommer lyfta ett finger. Jag tar långsamt av mig tröja och byxor. Jag tar av mig mina strumpor. På mina fötter har jag tåringar på indiskt vis från mina resor där. Och i samma stund som männen ser dem så brister de ut i skratt. Jag förstår inte varför. Men de pekar på mina fötter och så skrattar de igen så att de kiknar. Ja, till slut så skrattar de så mycket att de måste sätta sig ner och ropa på konduktören som dyker upp. Och utan att nu möta min blick servera männen mineralvatten i plastmuggar som de rör ihop med enorma mängder pulverkaffe så att det blir en slags kall kaffegröt. Soldaterna pekar på mig och så får jag också en kopp. Så följer en rätt normal fika, frånsett att jag fortfarande bara sitter i trosor. Ett par breda trosor som dessutom är fyllda med amerikanska dollar, vilket man inte får ta med sig ur landet vid den här tidpunkten. När kaffet är uppdrucket så tittar den jag tror är ledaren på mig rakt i ögonen, tar ett djupt andetag som om han tog sats. Men så blir han plötsligt trött. Ja, han börjar gäspa, skaka på huvudet och männen reser sig. Går av tåget utan någon särskild förklaring. När tåget börjar åka igen så ser de genom kupéfönstret hur de försvinner rakt in i den vilda skogen utan att vända sig om. Jag rafsar åt mig mina kläder och kurar ihop mig på sätet. Åker vidare till Ungern. Med tåg vidare till Prag där jag hittar en buss som går raka vägen till Stockholm. Normala, underbart förutsägbara Stockholm. För första gången i mitt liv har jag upptäckt den underskattade skönheten i det. Vardagliga. You're not rid of me. I'm gonna twist your head of sand till you say don't you miss me. PG Harvey, Rid of Me. Så plötsligt står jag där på en förberedande skådespelarutbildning hemma i Stockholm och repeterar en uppsättning av Bibeln. Ja, precis. Bibeln ska vi sätta upp. Vår lärare har gjort en bearbetning och jag befinner mig mitt i monologen om Jona som blir uppäten av en val. Jag är Jona, detta är genrepet och imorgon har vi premiär och jag har panik. Hur hamnar jag här? Jag har aldrig drömt om att bli skådespelare. Sökandet har lett mig på villovägar. Kanske är det den där första tv-teaterupplevelsen hemma i soffan som fortfarande spökar. Så nu står jag här på scenen och allt känns fel. Jag ifrågasätter texten, jag ifrågasätter hela uppsättningen, men allra mest ifrågasätter jag mig själv. Jag känner mig så obeskrivligt löjlig där jag står och försöker komma ihåg replikerna. Finns det ingenting vi kan ändra? Någonting vi kan skriva om? Någonting vi kan flytta på? PG Harvey klarar inte att bevittna förutmjukelsen. Hon har lämnat lokalen för länge sedan. Och här står jag nu alldeles ensam kvar och är nära gråten. Så jag. Du är jätteduktig, säger min snälla teaterlärare och lägger handen på min axel. Var inte så nervös. Men jag är inte nervös. Jag är desperat. Kanske är det just då, i denna stund, som jag blir regissör. Utan att jag vet om det själv just då. Kanske är det också i denna stund som min starka kärlek till skådespelare föds. Jag är helt enkelt så oerhört tacksam över att de vill göra det och att jag själv slipper. Jag lägger ner skådespeleriet. Går ett år på Biskops Arnös dramatikutbildning med fantastiskt fina Stefan Sundén som lärare. För att sedan börja på vad som på den tiden hette Dramatiska institutets dramatikerutbildning. Idag STDH. På skolan blir jag rastlös och antagligen inte så lätt att göra med. Har svårt att hitta rätt i gruppövningarna, jag vill regissera mina egna texter, men det är inte möjligt inom ramen för utbildningen. Skriver saker som inte leder någonstans, skolkar och startar ett elektroband som läggs ner lika snabbt som det startade av den enda anledningen att ingen av oss kan spela eller sjunga. Jag bråkar med skolledningen och försöker ändra kursplanen. Har ingen aning om var det där plötsliga och mycket ostrukturerade självförtroendet kommer ifrån. Jag hotar mig att hoppa av tills jag inser att de bara skulle tycka att det var skönt om jag gjorde det. Det är inte förrän det är dags för slutproduktion efter nästan 4 år som jag börjar jobba på riktigt. När vi ska gå ut skolan så ska alla göra en slutproduktion på en riktig teater och alla har något att göra utom jag. Jag inser att det är lätt att dissa saker, men hur svårt det är att hitta någonting som man verkligen tycker är värt att försvara. Så jag samlar ihop mig, går hem och skriver min första riktiga pjäs, Godkänd. Ett oerhört argt litet kammarspel som jag proppar full med all min rädsla och ilska över att inte passa in. Jag har ingen budget men lyckas hitta några arbetslösa skådespelare som ställer upp gratis. Det visar sig bli ett mycket passionerat litet gäng. En av dem är den unga och lika arga Noomi Rapace som jag senare kommer att göra flera uppsättningar tillsammans med. Vi spelar föreställningen på ett konferensrum på skolan där vi har byggt in dörren i vårt sceneri så när publiken väl kommit in så går det inte att ta sig ut igen utan att man behöver gå över den del av rummet som vi använder som scen. Estetiskt är uppsättningen starkt inspirerad av punkregissören Frank Kastorf som jag har sett flera underbart vilda föreställningar av i Berlin. Noomi vinglar runt på höga klackar och i stringtrosor. Vi har riktig porrfilm på scenen, Coca-Cola-burkar flyger åt alla håll och det hela avslutas med en lång tortyrscen av mamman i pjäsen vars enda egentliga brott är att hon vägrar se verkligheten för vad den är. Allt sammans tonsatt med popartisten Shakira. Föreställningen blir tillräckligt arg och stökig för att bli en snackis och efter 5 uppsättningar i konferensrummet så får vi flytta över vår produktion till en liten scen på Stockholms stadsteater. För första gången har jag förstått styrkan och skönheten i att arbeta med andra mot en gemensam vision. Ja, jag förstår nu att frihet faktiskt kan skapas tillsammans med andra människor. Och dessutom, utan att jag egentligen vet hur det går till, så vaknar jag imorgon och inser att jag är professionell. God. The Last Living Rose med PG Harvey. Jag hade under det sista året på DI skrivit en monolog som jag aldrig trott skulle tas ur byrålådan. Men nu ringer ledningen från Dramaten och undrar om jag vill skriva något för dem. Jag tar mod till mig och skickar dem den här monologen och så ringer de en vecka senare och säger att de vill att jag sätter upp den. För mig var det som att vinna Nobelpriset. Jag kunde inte tro att det var sant. Pjäsen heter Den älskade och handlar om en ung tjej från en förort, Katarina, utan kulturell bakgrund som blir besatt av klassisk musik. För att vara nära musiken och världen runt den så inledde Katarina en relation med en gift, världsberömd, intellektuell dirigent. Berättelsen handlar om längtan efter det högre, det rena, det sanna och vad denna längtan kan ställa till med för den som är beredd att offra allt. Situationen var någonting jag ofta såg i teatervärlden runt millennieskiftet när jag skrev den här pjäsen. Teatervärlden var då präglad av starka, oantastliga, ofta dock egentligen rätt mediokra manliga regissörer som pekades ut som genier på löpande band och i konstens namn avverkade unga kvinnor. Jag ville undersöka den här relationen ur en unga kvinnans perspektiv, där hennes inre var intressanta och komplexa. Vad hon fick ut av relationen tyckte jag var långt mer intressant. Jag ville göra henne till huvudperson och den stora mannen till en utbytbar bifigur. Samtidigt är texten en hyllning till konsten. Inte till maktstrukturerna runt den, nej, men en hyllning till musiken och litteraturens kraft och frihet i sig. För det är konsten som Katarina egentligen vill åt. Och texten handlar ytterst om vad som händer om man inte vågar möta den i sig själv, utan måste gå genom en annan människa för att nå fram till den. Monologen ligger till grund för det som senare kommer bli min första långfilm med titeln Till det som är vackert. I teaterversionen av historien spelar Noomi Rapace rollen som den unga Katarina. Jag regisserar uppsättningen som får premiär på Dramatens scen Elverket 2004. Jag och Noomi gör även samma uppsättning för radioteatern. Jag skriver texter åt Inkomst i Malmö, Göteborgs stadsteater, Uppsala stadsteater, 2 pjäser till Riksteatern. Och så ytterligare en pjäs till Dramaten, Klimax, som handlar om några förortsungdomar som hjärntvättas med högkultur i ett lyckat försök att skapa bättre människor. Vid ett tillfälle har tre av mina pjäser premiär samma vecka. Jag gör min första film, en väldigt förkortad light novellfilmsversion av min examenspjäs Godkänd. Men denna gång med bara unga människor i rollerna. Ingen har varit närheten av en kamera innan, allra minst jag själv. Mina stycken är arga och blandar politiska och psykologiska aspekter av tillvaron utan att komma med några enkla lösningar. Ofta handlar texten om klass, makt, kulturellt kapital och karaktärer med alldeles för starka känslor. Jag har personligen lätt för att bli uttråkad och mitt enda egentliga estetiska ideal är att det ska vara för mycket. För många tankar, för stora känslor och flera olika slutsatser. Mitt mål är att skapa komplexitet. Så fort det blir för enkelt så stryker jag och skriver om. Jag hämtar stoffet från världen runt mig och blandar det med någonting långt in i mig själv. Även om pjäserna är mörka så älskar jag att skriva dem. Samtidigt är mitt privatliv rörigt och snart rullar allt på lite för snabbt. Jag vet inte exakt hur det börjar, men det är som om jag har förlorat kontakten med marken. Ja, någonstans har jag börjat hamna i oklang. Jag börjar sova dåligt och till slut sover jag inte alls. Plötsligt, utan att jag vet hur det har gått till, är magin borta. När en av mina vänner fick reda på att jag skulle sommarprata i år så var det första hon sa: okej, men du, lov mig en sak. Du får inte göra ett sånt där sommarprat om hur du mitt i livet plötsligt oförklarligt börjar må dåligt och sen lyckas du övervinna smärtan och komma ut på andra sidan som en annan människa. Snälla, vad som helst, men inte det. Jag satt precis då och skrev det här stycket och insåg att det var precis det jag höll på med. Så först tänkte jag, men gud vad pinsamt. Strök hela partiet och började skriva om tomatodling i Hälsingland istället. Men så kom jag på att det är ju faktiskt så som livet ser ut för väldigt många människor. De allra flesta av oss går ju igenom kriser och om de inte knäcker oss så gör de oss starkare. Och anledningen till att det är en klyscha är för att vi har hört den så många gånger, men det behöver inte betyda att den inte är sann. Det kan överhuvudtaget inte vara så lätt att vara klyscha. Oavsett om de förtjänar eller inte så sänker vi ner dem i en djup brunn och så får de ligga där långt där nere och trampa vatten medan vi spikar upp ett varningsplakat med texten patetisk och går cyniskt förträngda därifrån. Som om vi är mer intresserade av hur vi själva framstår inför omvärlden än hur verkligheten faktiskt ser ut. Inte så lätt då för den där stackars klyschan att tas upp igen till ett värdigt liv, trots att det kanske någonstans från början var den som faktiskt berättade hur saker och ting ligger till, egentligen. Så alltså, jag börjar må dåligt. Och tyvärr visar det sig med smärtsam tydlighet att jag inte tillhör den där gudabenådade delen av mänskligheten som blir kreativ av ångest. När mitt i ångesten skriver jag bara sämre och sämre. Jag börjar avsäga mig jobb i tron att jag behöver varva ner, men det hjälper inte. I samma takt som ångesten ökar så ökar självföraktet, för självklart har jag ingen som helst rätt att må dåligt. Jag är fysiskt frisk, jag är inte beroende av någon starkare drog än snus och kaffe, och i jämförelse med hur mycket människor lider i världen av konkreta saker som krig och svält och alla dess fruktansvärda konsekvenser, så är det minst sagt patetiskt att må dåligt av orsaker man inte ens kan sätta fingret på. Som västerländsk privilegierad har man helt enkelt ingen rätt att må dåligt. Ändå gör vi tydligen det. Dessutom finns det två konsekvenser av att må dåligt utan rättfärdig anledning som gör att själva tillståndet blir svårt att få bukt med. 1. Man får väldigt dåligt omdöme. Ja, man börjar helt enkelt göra en massa dumma saker. Det är ju så med dumma saker att de har en tendens att leda till ännu dummare saker. Man skulle ju liksom önska att man bara gjorde en riktigt dum sak och sedan i nästa stund kom på att åh nej, det där var dumt, det ska jag inte göra igen. Men det är ju tyvärr inte alltid man är så klarsynt, för dumma saker har en tendens att sprida sig som ett virus. Utveckla sig till ett eget dumma saker-universum och när det har gått tillräckligt långt vet man inte riktigt hur man ska hitta ut igen. Man säger saker man inte menar, ofta vet man inte riktigt vem det är som pratar när man öppnar munnen. Man gör saker man inte menar. För det är som om man inte längre bor i sin egen kropp. Och hur gör man då? Antagligen borde man gå tillbaka till den man var innan man fick dåligt omdöme. men det är ju svårt när man faktiskt har dåligt omdöme. Och dessutom har den man var innan man fick det raserats till glömskans soptipp, som i filmen Inside Out, om någon har sett den. 2. Man blir oerhört självupptagen. Mår man tillräckligt dåligt så får man efter ett tag fullt sjå med att försöka överleva, och då är man ofta inte förmögen att ta in någon annan människa överhuvudtaget. När allt inom en är en enda röra kan det ta 2-3 veckor av stenhård koncentration för att hitta den perfekta mörkläggningsgardinen i hopp om att få sova. Kanske inte en hel natt, men i alla fall en timme eller två. Och då finns det inte tid eller plats för att lyssna på någon som tycker att man ska hitta på något annat än just precis det. Man har fullt upp med allt det som man vanligtvis bara gör utan att tänka på det. Duscha, handla mat, klippa tånaglarna och ringa om den där konstiga telefonräkningen. Sådana saker blir plötsligt gigantiska, och att göra saker som man innan dess gjorde utan problem, som att gå ut och ta en öl i en bar till exempel, förvandlas till en fullfjädrad krigssituation, likt en uppgörelse med orker i Sagan om ringen. Men det kanske allra värsta är att man tappar orden. För det är lätt att sitta efteråt, mer än 10 år senare, och berätta lite lagom lättsamt hur man har känt och tänkt. Men när man är mitt i det så har man inga ord för det. Man blir tyst. Världen blir stum. En stum, ond värld som ändå samtidigt tycks röra sig alldeles för fort. Ja, hur man än gör så tycks man alltid befinna sig i otakt med omvärlden. Tyst och obegriplig glider världen längre och längre bort. Ja, vissa dagar tycks den helt utom räckhåll, för att sedan mitt i natten plötsligt kasta sig över en med ett vrål. My first name Angeline. Any man calls, I'll let him in. Lays open like a road in front of me. 2,000 miles until I reach that open road. Angeline av P.G. Harvey. När man mår dåligt utan att hitta en tydlig orsak till varför, så är det lätt att man tror att det är andras fel. Och i olika försök att städa upp i mitt röriga inre så hade jag till slut gjort mig själv väldigt ensam. Precis innan jag började må dåligt hade jag bestämt mig för att göra film på den där monologen som vi spelade på Dramaten. Och det visade sig vara tur, för när det nu har gått några år och jag har raserat alla andra relationer i mitt liv, avsagt mig alla andra långt mer rimliga åtaganden, så finns i alla fall det där fullständigt orimliga långfilmsprojektet kvar att hålla sig fast i. Mitt ständigt omskrivna långfilmsmanus blir som en livboj ute på det vita havet. Jag balanserar nu på den fina linjen mellan pensionerad regissör och fullfjädrad rättshaverist. Och sorgligt nog så tror jag faktiskt att det är också orsaken till att filmen till slut blev av, även om det är ett pris jag inte skulle betala igen. För att filmen ska bli verklighet så behöver jag lite olika saker. För det första så behöver jag pengar. Och eftersom filmen till stor del utspelar sig i ett framstående konserthus, så behöver jag också tillgång till ett sånt samt till någon av världens främsta och mycket upptagna symfoniorkestrar som är inskrivna med replik i manus. Och så behöver jag skådespelare. Finansiärerna kräver kända namn. Min idé är att ha en välkänd svensk skådespelare som spelar dirigenten och ett okänt ansikte i huvudrollen som Katarina. En rollsättning som skulle vara bra för själva historien. Vi kastar och kastar, men vi hittar ingen okänt som klarar av att göra Katarina rättvisa. Folk runt mig i produktionen börjar tröttna. Är inte bättre att bara ta någon lite äldre som man vet funkar? Någon som i alla fall har gått scenskolan? Jag fortsätter ensam. Åker runt på folkhögskolor i Småland, Dalarna. Någonstans måste hon väl finnas. Till slut behöver vi gå igenom småroller som syns i tv-serier och såpoperor. Tar in folk på löpande band. Och så plötsligt, en dag, så står hon där. Första gången jag träffar Alicia Vikander så jobbar hon i en blombutik. Hon har sökt scenskolan men inte kommit in och nu vet hon inte vad hon ska ta sig för. Hon funderar på att börja plugga på Handels. Och hon är så bra. Ja, hon är bra från första stund. Men klarar hon verkligen av att spela den krävande rollen med alla sina nyanser? Vi provfilmar och provfilmar. När förproduktionens pengar drar slut så fortsätter jag filma henne hemma i mitt vardagsrum. Vi går igenom alla krävande scener i filmen, men Alicia blir aldrig trött. Hon blir bara bättre och bättre, ger mer och mer, går längre och längre varje gång vi jobbar. Och dessutom förstår hon verkligen vad filmen handlar om. Hon förstår själva kärnan i gestaltningen i djupet av sin själ. Hon vet något om att vara desperat. Om att göra vad som helst för att nå ut till andra sidan. Även om vi är olika, Lisa och jag, först och främst är det stor åldersskillnad, men vi är även i grunden mycket olika som personer, så har vi alltid kunnat kommunicera genom arbetet. I detta fiktiva universum, där når vi fram. Där finns inga stopp. Till slut har jag så mycket bra material att jag lyckas övertyga finansiärerna. Rollen som den begåvade, självcentrerade dirigenten går till den lojala och lysande Samuel Fröler. Vi spelar in filmen i Göteborgs konserthus med underbara Göteborgs symfonikerna. För mig blir det en tuff inspelning. Jag sover fortfarande ingenting på nätterna och eftersom det är min första långfilm och jag har ju inte gått någon filmutbildning så är det väldigt mycket att hålla reda på, även om jag vet vilken historia vi ska berätta. Jag har dock fantastiska Simon Pramsten på foto vid min sida som både stöttar och ifrågasätter på rätt ställe när det behövs och Helene Ahlsson som är energisk och erfaren producent. Produktionen är relativt stor med världsorkester, konserthus fullt med hundratals statister och för att få produktionsbeslut har jag lovat att inte ha en enda minut i övertid. Det är väldigt stressigt helt enkelt och mycket inte särskilt härligt alls. Men när jag står med min lilla monitor i händerna, när kameran rullar, då blir det äntligen alldeles lugnt i huvudet. Då tystnar alla andra tankar och jag blir alldeles klar. Och när sen allt material till slut är inspelat och jag möter i klipprummet så kan jag sitta där i lugn och ro med alla mina insamlade ögonblick och sortera. För den som har problem med livets förgänglighet är filmklippning den bästa av terapier. För här kan du föreviga och förlänga de ögonblick du vill bevara och klippa bort och rensa och slänga ut allt det som du inte tycker funkar. När sen dina utvalda ögonblick faller på plats och bildar ett mönster, då kan du skapa dig din egen värld som faktiskt är logisk. Det är kanske inte hela världen, men just den här lilla skärvan av verkligheten. Just den här berättelsen som vi skapat tillsammans under de där veckorna, den går att göra förståbar. Och att få vara med om att skapa någonting i den här världen som faktiskt går att förstå, det kan ibland vara det finaste man kan få vara med om. P.G. Harvey med The Wind. Min nästa film, Hotell, är ett försök att prata om det allra svåraste i livet på ett lekfullt sätt. Det är en ensemblefilm om en grupp människor som av olika anledningar hamnat utanför. I mitten står huvudpersonen Erika, en framgångsrik ung kvinna som får ett förlossningsskadat barn. Efter förlossningen går Erika in i en depression och hamnar i gruppterapi tillsammans med några andra människor som av olika anledningar upptäcker att de alla har någonting gemensamt. De längtar bort från sig själva. De önskar alla att de kunde få vara någon annan, någon annanstans, om så bara för ett litet tag. Gruppen bestämmer sig för att lämna terapirummet och ta in på hotell, där de ägnar sig åt egna påhittade rollspel. Ja, man skulle kunna säga att de leker. Tar sin smärta och skapar nya rum av den. Någon har sagt att barns sorg är randig. Hotell påstår att detta även kan gälla för vuxna. Filmen har en slags bakåtvänd dramaturgi. Den börjar som en tragedi för att sedan gå över till något som är det närmaste lutar mot komedi. Jag ville utgå från smärta för att sedan gå över till humor. Dels för att det var en vändning som kändes nästintill omöjlig och just därför spännande att försöka erövra, men framför allt för att det var den berättelse som just då krävde att bli berättad. Manuset skrev i stort sett sig själv. Karaktärerna väckte mig om natten och ropade sina repliker i örat på mig. Det enda jag behövde göra var att skriva ner det de sa, och det blev filmen. Ja, det var faktiskt precis så. I efterhand tror jag att det var för att rollfigurerna alla var olika bitar av mig själv. Olika sidor av mitt innersta utdraget till sin spets och nerstöpt i personer som nu såg sin chans till att äntligen befria sig från sin upphovsmakerska. Historien visar sig också bära på en existentiell fråga kring identitet som jag själv brottats med under flera år. Är vårt jag någonting vi kan välja? Eller bär vi alla egentligen på en konstant identitet som det snarare gäller att hålla sig fast vid? Hur mycket av ens själ går att förändra med viljekraft? Och hur mycket av den är vi helt enkelt tvungna att underkasta oss? Att karaktärerna i filmen väljer att ägna sig åt eskapism för att få svar på dessa frågor. Att deras sökande förutsätter att de stänger av mobiltelefoner. Att sociala medier är förbjudet är också en samtidskommentar. Det är svårt att kommunicera inåt om man samtidigt ska hålla reda på hur omvärlden uppfattar den. Även estetiskt var mitt mål att blanda genrer. Istället för att klä den smärtsamma berättelsen i gråblått och låta alla prata med doft allvar, så var tanken att blanda den vilda realismen i Lars von Triers Idioterna med den estetiska glädjen i Sofia Coppolas Lost in Translation. Arbetet med Hotell kommer alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta. Dels för att jag lyckades ta mina personliga erfarenheter av att må dåligt och göra en historia av det. En historia som faktiskt i slutändan ändå blev ganska ljus. Men också för att jag någonstans under arbetet med den här filmen förstod vad filmregi är. Eller nej, förresten. Jag tror inte att det någonsin går att förstå. Alla regissörer jag känner till gör på sitt alldeles egna sätt. Om det finns någon gemensam nämnare hos de människor jag träffat som har riktigt stor erfarenhet av att göra film, så är det att alla är väldigt ödmjuka inför själva arbetsformen. Det går helt enkelt att göra film på så enormt många olika vis. Det handlar inte om att hitta det rätta sättet, det handlar om att hitta sitt sätt. Och under arbetet med Hotell så hittar jag fram till hur jag tycker om att jobba. Hur jag ska hitta den rätta balansen mellan total kontroll för att sedan vid rätt tillfälle släppa den. Under castingprocessen har jag insett att huvudpersonen Erika på många sätt liknar Katarina i min förra film. Båda dessa kvinnor är väldigt känsliga och samtidigt hårda. Båda motbjudande och älskvärda, totalt vidöppna på vissa plan och samtidigt slutna på andra. Jag frågar om Alicia vill spela även denna roll. Hon tackar ja, och eftersom Alicia aldrig har fått barn så gör vi en gedigen research inom förlossningsvården tillsammans. Vi upptäcker att vi kan röra oss snabbare framåt den här gången, eftersom vi genom åren lärt känna varandra väl. Pappan till barnet, mannen som Erika lämnar, spelas av Simon J. Berger. Och den grupp som hon rymmer iväg tillsammans med gestaltas av Henrik Norlén, Anna Bjerkerud, David Densik och Mira Eklund. Alla kämpar om sina jag, och eftersom de inte hittar någon plats i den här världen blir fantasin det enda stället där de kan vara fria. Film är en enda stor gruppövning. Ingen kan göra en film ensam. Alla arbetsuppgifter sitter ihop med varandra i ett sammanvävt nät där allting slutar fungera om något brister. Assistenter, passare, kamerateam, ljus, ljud, mask, kostym, scenografi, skådespelare, allt sitter ihop och ingen är utbytbar. Målet här var att smälta samman så mycket som det gick, att bli en egen organism, där egon och rädslor glöms bort i glädjen över att göra det vi var där för, att berätta vår berättelse. Och när den tunga tekniken går samman med det känsliga skådespeleriet, när processen blir en helhet, då händer plötsligt det märkliga, att verkligheten lyfter och saker och ting tycks falla på plats av sig själva. Av någon anledning tycktes också vara så att vi alla hade en alldeles egen ingång till den här historien. Exakt vad det var behövde ingen veta. För det är ju det som kanske är det allra största med konsten. Det är den enda plats jag känner till där man kan dela sitt allra innersta med en hel värld utan att behöva berätta någonting om sig själv för någon. P.G. Harvey, to bring you my love. Hotell har premiär på Torontos filmfestival som är en av Nordamerikas största filmfestivaler. I samband med det så blir jag kontaktad av några internationella agenter som vill ses och diskutera min framtid som regissör. Eftersom jag inte har någon särskild plan för hur just den framtiden ska se ut så träffar jag några av dem och alla börjar med att ställa samma fråga. Varför skriver du dina manus själv? Det är ju jättejobbigt att skriva manus. Jag säger att det är så jag jobbar. Jag skriver mina egna manus och sen regisserar jag dem. Men det tar ju jättelång tid, säger agenterna. Dessutom så blir det ju svårt att finansiera dem eftersom du är nobody. Men det bästa med det är att vi kan göra dig till någon. Ja, vi kan göra dig till somebody. This is your once in a lifetime chance, säger agenterna. Ja, för tänk, vi har nämligen ett färdigt thrillermanus här. Det är visserligen ganska tråkigt, det tycker vi själva också att det är. Det är en meningslös historia som man har sett väldigt många gånger förut. Men vi tycker att den har en liten feministisk touch här i scenen 232 som vi tror skulle kunna passa dig. Se det inte som något konstnärligt. Nej, ta det inte så allvarligt. Se det inte som att det behöver betyda någonting. Då blir du bara besviken, för det vet vi ju alla att det inte gör. Nej, se det som en port. En gyllene port in till den nya världen. För du vill väl in där? Till drömmarnas rike, till det förlovade landet där allt är möjligt. Jag vet att jag har problem med att så som jag känner mig ofta inte är så som jag framstår. Det vill säga, är jag ledsen ser jag ofta glad ut och är jag glad så tror folk ofta att jag är arg. Ja, det kan leda till en hel del missförstånd och så måste det nog ha varit även denna gång. För den irritation som stiger inom mig under samtalet måste ha missuppfattats som rädsla. För sen kommer, kom in i matchen. Våga. Våga ta klivet. Om du bara får in en fot så räcker det med att du gör 4-5 ungefär likadana, lagom dyra, lagom dåliga filmer. Och sen då när du har visat att du kan göra lagom dyra, lagom tråkiga filmer utan att gå över budget, då kanske du kan börja göra dina egna manus. Ja, om 10-15 år ungefär. Men det krävs mycket hårt arbete för att komma dit. Ja, för det krävs nog också att du gör slut med din partner om du har någon. Alltså du har en dotter och delad vårdnad. Hur gammal är hon nu då? 3 år, ja det kan bli svårt. Bästa vore nog om du kunde göra det av med henne, sälja henne på eBay. Alltså, privata relationer har en tendens att skapa grus i maskineriet. Det vet vi av lång erfarenhet. Trust us. Och du förresten, en sista grej bara. Du har aldrig funderat på att byta klädstil. Alltså no offense, men du klär dig väldigt manligt. Varför inte bara visa de där långa benen i en kort, tight kjol och höga klackar? Det är viktigt att du får en image. Att du skapar dig en persona, en identitet, så att det blir en story. Don't worry, vi har folk som kan hjälpa till med sånt. Ja, vi tror faktiskt att vi skulle kunna skapa en riktigt intressant story av dig. Vad säger som kvinnlig regissör som klarar av att göra lika tråkiga filmer som vem som helst? Säg, vore inte det alldeles, alldeles underbart? P.G. Harvey, Snake. Jag hade bestämt mig för att min nästa film skulle röra sig kring frågan om assisterat självmord. Jag har länge varit intresserad av den här typen av etiska frågeställningar eftersom de ställer alla moderna livsfrågor på sin spets. Jag har haft vänner som har valt att ta livet av sig och anhöriga som under många år tvekat men valt att stanna. Det har fått mig att ägna mycket tid kring frågan om man har rätt att ta sitt eget liv. Frågan om assisterat självmord har under de senaste åren varit under stor diskussion i Europa. Flera länder har gått åt ett mer liberalt håll och många lagar har ändrats för att legalisera verksamheten i allt större utsträckning. Det finns de som hävdar att den här utvecklingen har en rent ekonomisk förklaring. Vi utvecklar allt mer framstående tekniker för att kunna hålla väldigt sjuka människor vid liv allt längre, men samtidigt blir dessa tekniker allt dyrare. Hur länge kommer samhället ha råd att vårda människor som aldrig någonsin kommer bli friska? Och om vi i framtiden inte kommer ha råd, vad gör vi då? I de fall där svårt kroniskt sjuka människor själva vill lämna livet, ska de då inte få göra det? Men existerar överhuvudtaget det fria valet? Det finns många filosofer som kommit fram till att inte gör det. Hur vet vi till exempel att en människa som vill dö inte kan ändra sig om den får den omsorg som den faktiskt förtjänar? När jag börjar med att sätta mig in i ämnet har jag en ganska bestämd åsikt om var jag själv står i frågan. Men ju mer research jag gör, desto mer komplex blir frågeställningen. Manuset börjar likna ett debattforum samtidigt som frågan för eller emot blir allt mer omöjlig att besvara. Jag bestämmer mig därför för att lämna diskussionen och istället göra en film om två systrar som rör sig bland de här frågorna utan att döma någon, utan att komma med några svar. För så är konsten, fri, utan plikt att ta ställning. De två systrarna i mitt manus har utifrån en gemensam barndom kommit fram till olika slutsatser kring hur man ska leva. De har gjort väldigt olika val i livet och när de här valen nu ställs på sin spets så hamnar de i en stor existentiell konflikt. Här uppstår nu ett tema som börjar forma berättelsen. Hur mycket man egentligen ansvarig för andra människors lycka? Och vilket ansvar har vi för människor som anses stå oss nära? Och hur hittar vi de rätta orden för de här sakerna i en samtid som alltmer tycks ha förlorat respekten för existentiella frågor? Ytterst handlar filmen om det komplicerade begreppet frihet, om kärlek och försoning, och vad försoning eventuellt kräver av oss. Manuset utspelar sig i Europa och är till en början en språklig blandning mellan svenska och engelska. När jag hållit på några år så ringer Alicia Vikander och berättar att hon vill starta produktionsbolag. Hon läser mitt manus och ringer sedan och frågar om hon får vara med och producera filmen. Ska vi inte göra den helt på engelska, undrar hon. Jag tvekar först. Jag är rädd för att förlora min röst. Språket är min trygghet och även om manuset redan är halvt på engelska så finns det i alla fall en skärva svenska att hålla sig kvar i. Dessutom är jag rädd för att förlora kontrollen över projektet. Större utländska finansiärer kan lätt innebära för många tyckare med för mycket makt. Det känns obehagligt. Jag är helt ointresserad av att göra film i största allmänhet. Om jag inte får göra mina filmer så får det vara. Jag vill inte hamna i en situation där jag behöver kompromissa med min vision eller där någon annan helt plötsligt äger mitt arbete. Det här förstår Alicia och vi kommer överens om att det är krav som aldrig får förhandlas bort. Dessutom trivs jag väldigt bra med mina svenska producenter Frida Bargo och Patrik Andersson som producerade Hotell och som jag nu även planerar att göra nästa film tillsammans med. Jag kan dela mina processer öppet med dem och vi har hittat fram till ett ömsesidigt förtroende som jag inte vill mista. Jag har helt enkelt ingen anledning att flytta på mig. Vi bestämmer oss för att försöka göra en samproduktion där det svenska bolaget står som huvudproducenter och jag har final cut. Våren 2016. Väckarklockan ringer 04.30 och jag smyger upp försiktigt. Försiktigt för att inte väcka någon. Jag har en stor familj nu med många barn som alla förtjänar att få sova lite längre. För en sekund vaknar den yngsta till. Jag stannar upp och håller andan men så hittar hon nappen. Vänder sig om på sin mjuka varma mage och somnar om. Min man viskar. Lycka till. Halvt i sömnen innan jag stänger sovrumsdörren. Jag smyger ner för trappan. Snavar över en pippinstallation i köket. Lyckas hitta mina skor i hallen i ett hav av ytterkläder. Och tar mig sedan ut ur huset. Kommer på mig själv med att fortfarande smyga när jag går genom trädgården. Förbi den halvfärdiga kojan som vi håller på att bygga. Och fram till taxin som väntar. Det susar inom mig för jag ska åka till London för mitt andra och avgörande möte med en av mina absoluta favoritskådespelare. Charlotte Rampling. Let England Shake av PG Harvey. Utanför hotellet i Soho möter jag Olivia, min unga engelska regiassistent som har blivit min vapendragare genom hela förarbetet. Förutom att Olivia har en fantastisk förmåga att översätta min värld till engelska har hon också under den intensiva processen även blivit en god vän. Olivia är om möjligt ännu mer nervös än jag. Hon säger att hon har mediterat hela morgonen för att lugna ner sig men ser ändå ovanligt blek ut. Ingen av oss vet egentligen vad som ska hända uppe på det där hotellrummet, men vi vet att det inte bara är vi som är nervösa. När hela produktionen, utspridd över Stockholm, Tyskland och England, håller andan den här dagen, vill Charlotte Rampling vara med i filmen eller inte? Tiden har runnit iväg i väntan på svaret. Vi har ännu inget produktionsbeslut och om Charlotte säger nej, vem ska då spela rollen? Charlotte, som har gjort legendariska roller i filmer som Nattportieren, Swimming Pool och nu senast lysande 45 Years, är helt enkelt väldigt svår att ersätta. Vi går in i hissen, åker upp och knackar på. Dörren öppnas av en liten tant i 75-årsåldern med rött stubbat hår och nyfikna, pigga ögon. Vi förstår att det måste vara Jean, Charlottes närmsta hand sedan många år tillbaka. Jean kramar om oss och leder oss in till rummet där Charlotte sitter i mjukisbyxor på sängen och dricker läsk. En månad tidigare har jag och Charlotte ätit lunch i Paris. Charlotte tyckte mycket om hotell som hon sett två gånger efter varandra och ville under lunchen prata om arbetsmetoder och syften. Hon hade då även läst min senaste manusversion till min kommande film som hon tyckte var intressant men hade en del frågor. Antagligen väljer hon mellan min film och något annat som ligger under samma tidsperiod och hon tvekar. Så här är vi nu då igen. Rond 2. Vi undrar om vi kan göra så här, säger Jean. Att vi spelar upp hela filmen. Både jag och Olivia nickar, men det är inte förrän Jean undrar vilka roller som vi vill spela som vi inser att Jean och Charlotte verkligen vill att vi nu ska spela upp hela filmen tillsammans. Här och nu på hotellrummet, scen för scen. Och så blir det också. Charlotte spelar rollen som hon är tillfrågad att göra, samt lite olika statistroller här och där som dyker upp på vägen. Jag och Olivia tar de två andra huvudrollerna och Jean tar resterande roller såsom äldre cynisk miljonär, taxichaufför, död hjort i skog och så vidare. Jean och Charlotte utför uppgiften med stor seriositet. De rör sig fritt i rummet, gestikulerar vilt om det behövs, lever sig in i situationer och känner på repliker. Snart har även jag och Olivia sugits in och förlorat all distans. Vi vandrar genom skogar, sätter ut ljusluktor i en mörk sjö, äter middag inför ett rockband, planterar hallucinogena växter i ett växthus och har hårda uppgörelser om livets egentliga mening. Här finns ingen cynism, ingen smartness, ingen reservation. Tillsammans hjälps vi åt att måla upp världen vi står inför. Visserligen har filmen ett tungt ämne, men ingenting är bättre för ett tungt ämne än en lätt hand. Och inom oss löses snart skillnaden mellan tungt och lätt upp och vi rör oss in i ett annat land. In i fantasin, där det inte finns några kategoriseringar eller regler för hur saker och ting ska vara eller se ut. Det hela tar ett par timmar och efteråt är vi alla helt slut. Vi sjunker ner i varsin fåtölj och pustar ut. Efter en stunds tystnad ställer Charlotte och Jean några konkreta frågor kring handling och struktur. Jag svarar och Olivia fyller i om jag tappar språket. Charlotte och Jean, som båda har hundratals filmer i ryggen, som har sett allt, gjort allt och som har en livs- och arbetserfarenhet som få i denna värld kan drömma om, lyssnar vidöppet. Inte en enda gång hänvisar de till tidigare produktioner. Inte för att de är snälla, nej, utan för att de vet att det inte finns någon mall för hur man gör film. De vet att varje film som görs i den här världen är fullkomligt unik. Och ju mer vi pratar så inser jag att de är helt ointresserade av karriär, position eller kändiskap. Det enda som intresserar dem är konsten i sig. Vad det är man vill berätta och vilka arbetsmetoder som är bäst för att nå fram till det. Och så livet. Hur man ska leva. Ja, i den här diskussionen är livet och konsten ett experiment. Ett enda stort sökande där ingen av oss har några bergsäkra svar. Efteråt i hissen står jag och Olivia tysta bredvid varandra. Efter en stund så ser jag att Olivia har tårar i ögonen. Oavsett om hon tackar ja eller inte så vet jag i alla fall en sak alldeles säkert, viskar Olivia. Vadå? Frågar jag. Jag kommer aldrig mer vara rädd för att bli gammal. One day. A Place Called Home med Polly Jean Harvey. Inspelning 2016. Bayern, landsbygd. Det är varmt. Mycket varmt. Det var första lediga dag på länge. Teammedlemmar och skådespelare åkte till München över helgen för att festa. Det är bara jag och Charlotte kvar i det stora huset som är vår huvudlocation och där vi också bor. Jag och Charlotte är trötta. Vi orkar inte så mycket mer än att dricka rödvin under ett solparasoll i värmen. Filmens tema har vi vänt ut och in på och alla våra personliga referenser till filmens handling är lagda på bordet sedan länge. Dessutom har vi gått igenom våra relationer, våra barn och livets eventuella mening så många gånger nu. Det blir som i Charlotte. Jag tittar på henne i smyg där hon ligger bredvid mig i sin solstol med slutna ögon. Hon har så många rum inom sig att det är omöjligt att ha tråkigt i hennes sällskap. Hon är alla sina åldrar och erfarenheter på samma gång. Ja, hon är helt enkelt den perfekta blandningen mellan Gandalf och Kate Moss. För det är ju inte så att livet är svårt eller lätt, mörkt eller ljust, gott eller ont, smart eller dumt. Att samma träd kan gå från kalt snöklätt till som nu, tungt av grönt liv, är ju ett bevis på att allting finns. Någonstans inklätt i varandra, samtidigt. Vi lyssnar till vinden i träden medan dag går mot eftermiddag. Precis när jag nästan slumrar till i min stol så väcker Charlotte mig med en sprudlande förtjusning. Titta! Titta, du måste se det här. Jag förstår först inte vad hon menar men så följer jag hennes hand som pekar upp mot himlen. Titta vilket gulligt litet moln. Jag har alltid undrat hur hon kan få till den här formen. Tänk vad mycket det är man inte har en aning om. Är det inte fantastiskt? Jag heter Lisa Langset och tack för att ni lyssnade på mitt sommar.
Det var Sommar i P1 med Lisa Langset. Producent Roger Wilson. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.